Marie Rickardsson läser Ett hopp för livet av Wilhelm Agrell.
Prolog. Fredagen den 13 juni 1952 var en kylig, blåsig försommardag. Kontrolltornet på Bromma flygplats rapporterade bra siktförhållanden och flygvapnets silverglänsande tvåmotoriga DC-3-plan taxade ut för start. Ombord fanns, liksom i en lång rad tidigare flygningar, spaningspersonal från försvarets radioanstalt med uppgift att försöka uppfånga radarsignaler från sovjetiska fartyg och från landbaserade radarstationer i Baltikum. Allt detta hölls strikt hemligt. Förbandet hade beteckningen sjätte transportgruppen. Och officiellt var det fråga om en rutinmässig navigeringsövning. Sammanlagt fanns 8 personer ombord. 3 man ur flygvapnet och 5 från radioanstalten. Flygplanet lyfte 9.05 från bana 31. Flygningen skulle följa en tidigare känd flygväg, den så kallade Route 9, som innebar sydostlig kurs till en punkt 50 km öster om Fårö och sen ner längs Gotlands östkust och sen samma flygväg tillbaka i motsatt riktning. Väl ute i luftrummet öster om Gotland skulle spaningsarbetet börja och flygplanet gira i riktning mot uppfångade radarsignaler för att underlätta mottagningen. Dessa manövrer kallades taggar. Flygplanet rapporterade sin position via radio till markstationen på Bromma med jämna mellanrum. Allt förlöpte normalt och klockan 11.08 kom en rapport att flygplanet vänt i höjd med Gotlands sydspets och nu var på väg norrut och på nytt befann sig öster om Fårö. 15 minuter senare, klockan 11.23, uppfattade radiostationen vid flygräddningen i Hägernäs ett snabbt anrop på telegrafi som plötsligt avbröts. Upprepade försök att kontakta flygplanet förblev obesvarade. Och när också nästa förutbestämda positionsangivelse uteblivit startade ett första sjöflygplan av typ Catalina. Det nådde fram till den beräknade haveriplatsen ungefär 2 timmar efter att radiokontakten förlorats. Successivt sattes fler flygplan in i spaningarna som dock försvårades av dimma och låga moln. Några spår av det försvunna flygplanet påträffades inte. Påföljande dag, lördagen den 14 juni, upptäcktes en oljefläck cirka 50 km öster om Gotska Sandön. Och på morgonen den 15 juni hittade jagaren Sundsvall en inte uppblåst gummibåt i vattnet. Detta var en av de 3 livflottar som funnits ombord på DC-3-planet. Gummibåten skickades till Statens kriminaltekniska laboratorium som kunde konstatera att den var genomborrad av granatsplitter. En analys av dessa visade att de härstammade från granater från en 23 mm automatkanon som var standardbeväpning på sovjetiska jaktflygplan av typ MiG-15. En annan händelse kom nu att helt överskugga frågan om vad som hänt den försvunna DC-3an. Den 16 juni sköt sovjetiska MiG-jaktplan ner en av de Catalinor som deltog i spaningarna utanför Dagö. Piloten lyckades emellertid nödlanda det skadade sjöflygplanet i havet i närheten av det västtyska lastfartyget Münsterland, som räddade besättningen och förde svenskarna till Åbo. Den 1 juli var haverikommissionen klar med sitt utlåtande. Man slog fast att DC-3-planet hade befunnit sig på en rutinmässig navigeringsövning öster om Gotland då det av okänd anledning angripits och skjutits ner av sovjetiskt flyg. Haverikommissionens slutsats ledde till en svensk protestnot till Sovjetunionen som tillbakavisades från sovjetisk sida. Den diplomatiska aktiviteten i frågan fortsatte ännu någon tid men avklingade successivt under hösten 1952. Sökandet efter det försvunna flygplanet avbröts i slutet av juni. Livflotten var och förblev det enda föremål som påträffades och som med säkerhet kunde knytas till det försvunna flygplanet.